Kapitel 10. Klippan består. Vid Rands fötter låg döda ailmen tillsammans med liken efter tre mycket alldagliga män, klädda i mycket alldagliga rockar och byxor. Alldagliga män, frånsett det faktum att hela vaktstyrkan på sex ailmen hade blivit dödade. Ett par av dem uppenbarligen innan de ens hade förstått vad som hände. Och frånsett det faktum att var och en av dessa alldagliga män var genomborrad av minst två ailspjut. Det var emellertid bara början. Så fort Rand drog upp dörren möttes han av ett öronbedövande stridslarm. Rop, vrål och klangen av stål mot stål ekade mellan rödstenskolonnerna. Försvararna i förrummet kämpade för sina liv under de förgyllda lamporna. Kämpade mot stora skepnader i svarta brynjor, huvudet och axlarna längre än de själva. Skepnaderna var byggda som män, väldiga män, men deras huvuden och ansikten förvreds av horn eller fjädrar, och där näsa och mun skulle ha funnits hade de istället näbbar eller mular, trollocker. Många hade tassar eller klövar istället för stövelklädda fötter, och de högg vilt bland soldaterna med underliga taggförsedda yxor, grymma spjut och sällsamma lieliknande svärd med klingor som var svängda åt fel håll. Bland dem rörde sig en myrdrail, tillgestalten lik en dödsblek man i svart rustning med dödlig smidighet och precision. Någonstans i klippan hördes en larmklocka, men ljudet upphörde med dödens hela plötslighet. En annan tog upp dess signal, och så ännu en. Försvararna kämpade tappert, och de var fortfarande fler än trollockerna, men på golvet låg fler stupade män än trollocker. Just som Rand fick syn på myrdrailen slet den loss halva ansiktet från den tyrenske kaptenens huvud med bara fingrarna, samtidigt som den drev sitt nattsvarta svärd i halsen på en av försvararna. Den undvek försvararnas spjutstötar lika smidigt som en slingrande orm. Försvararna kämpade mot någonting som de hade trott endast fanns i handelsmännens skrönor, och deras nerver var spända till bristningsgränsen. En man som hade tappat hjälmen kastade ifrån sig spjutet och försökte fly. Men innan han hade hunnit komma någonstans krossades hans huvud av en tung troll och yxa. En annan man kastade en blick på myrdrailen och flydde med ett skrik. Myrdrailen gensköt honom med en graciös rörelse. Strax skulle alla soldaterna vara på flykt. Blekman, ropade Rand. Försök med mig, Blekman. Myrdrailen stannade tvärt och vände det bleka, ögonlösa ansiktet mot honom. En stöt av fruktan genomfor Rand, gled över bubblan av kyligt lugn som omslöt honom när han stod i kontakt med Shadin. De ögonlösas blick är fruktan var ett vanligt talesätt i gränslanden. En gång i tiden hade han trott att blekmän kunde rida på skuggor som på hästar och att de försvann när de vände sidan till. De gamla sagorna var inte så långt från sanningen. Myrdrailen kom mot honom och Rand tog ett skutt över de döda männen framför dörren för att möta den. När han landade gled hans fötter på den blodiga svarta marmorn. "För klippan!" ropade han när han hoppade. "Klippan består!" Det var de stridsrop han hade hört den natt då klippan inte hade stått emot sina angripare. Han tyckte sig höra ett förargat dåre från rummet som han nyss hade lämnat, men nu hade han inte tid att bekymra sig om Lanfear eller vad hon kunde tänkas göra. Det hala golvet var nära att bli hans död. Hans eldröda klinga lyckades nätt och jämt avstyra myrdrailens hugg medan han kämpade för att återfå balansen. För klippan! Klippan består! Han måste hålla försvararna kvar, annars skulle han ensam få möta myrdrailen och 20 trollocker. Klippan består! Klippan består! Hörde han någon annan ropa som svar, och så ännu en. Klippan består! Blekmannen rörde sig med ormlikt slingrande rörelser, och det svarta fjällpansaret på dess bröst förstärkte dess likhet med en orm än mer. Men inte ens en nattorm kunde hugga så snabbt. Ett tag hade Rand fullt upp med att hålla undan dess svärd från sin egen oskyddade kropp. Ett sår från Myrrailens svarta klinga skulle genast inflammeras och bli nästan lika svårt att hela som det sår som redan bultade i hans sida. Varje gång det mörka stålet från Tackanders smedjor i Sheol Gull mötte Rands eldröda klinga blixtrade det till av ett vasst, intensivt blåaktigt ljus som fick det att svida i ögonen. Den här gången ska du dö, väste Myrdrailen med en röst som liknade döda löv som maldes till stoft. Jag ska ge trollockerna din kropp och själv ta hand om dina kvinnor. Rand kämpade med en kyla och en desperation lika stor som han någonsin tidigare känt. Blekmannen visste att hantera sitt svärd. Så fick han plötsligt en möjlighet att rikta ett slag rakt mot Myrdrailens svärd, inte bara hålla undan det. Den rödgula klingan skar genom den svarta med ett väsande ljud som av is mot smält metall. Hans nästa hugg skilde det ögonlösa huvudet från dess skuldror. En stöt gick genom hans arm när svärdet skar genom halskotorna. Blodet stod i en bläcksvart stråle ur den avhuggna halsen, men likväl stupade inte kroppen. Den huvudlösa gestalten stapplade runt och slog vilt omkring sig med det avbrutna svärdet. Samtidigt som blekmannens huvud föll till marken och rullade över golvet föll också de återstående trollockerna. De skrek och sparkade, rev sina ansikten med raggiga händer. Det var en svaghet hos trollocker som stod under en Myrdrails befäl. Inte ens Myrdrailerna litade på trollocker och därför hände det ofta att de knöt dem till sig på ett sätt som Rand inte förstod. Uppenbarligen försäkrade de sig på så vis om trollockernas lojalitet. Men en trollock som var förbunden med en Myrdrail dog nästan samtidigt när dess herre stupade. De försvarare som fanns kvar, mindre än 2 dussin, var inte sena att reagera. I grupper om 2 eller 3 högg de spjuten i trollockerna tills dessa upphörde att röra sig. Några av männen lyckades fälla Myrdrailen. Men hur många gånger de än högg den med spjuten fortsatte den att svänga sitt svärd. När trollockerna tystnade kunde man höra jämret och gråten från de få sårade människor som hade överlevt. Fortfarande låg det fler döda människor än skuggans yngel på golvet. Det svarta marmorgolvet var vått av blod, nästan osynligt mot den mörka stenen. Låt den vara, sa Rand till de försvarare som försökte göra slut på Myrdrailen. Den är redan död. Blekmän vill bara inte erkänna att de är döda. Det hade Lan berättat för länge sedan, kändes det som, och Rand hade sett det förr. Ta hand om de sårade. Efter en blick på den fäktande huvudlösa kroppen full av gapande sår röst de till och backade undan. Någon av dem muttrade någonting om smygare. Smygare var det namn som blekmännen gick under i sagorna som man berättade för barnen i Tyr. Några av soldaterna började söka efter överlevande bland de fallna. Drog de som inte kunde stå åt sidan och hjälpte de andra på fötter. Allt för många fick ligga kvar där de fallit. Den enda hjälp som fanns att ge just nu var provisoriska förband gjorda av remsor från de sårade männens egna blodiga skjortor. De tyrenska soldaterna såg inte längre så stiliga ut. De förut så blanka harnesken var nu matta och naggade och uniformerna i svart och guld var trasiga och nedblodade. Några saknade hjälmar och mer än en av dem stödde sig tungt mot sitt spjut. Som om det var det enda som höll dem på fötter. Det kanske det var. De andades tungt och ansiktena bar det uttryck av fasa blandad med avtrubbad matthet som ofta kom över män i strid. De stirrade osäkert på Rand, undflyende, skrämda blickar. Som om det var han som hade kallat hit dessa varelser från stora fördärv. Torka av spjutspetsarna, sa han. En blekmans blod fräter som syra om man låter det vara kvar för länge. De flesta av männen lydde honom långsamt och tvekande. De använde det enda som fanns att tillgå, sina fallna kamraters rockärmar. Ljudet från andra strider hördes genom korridorerna, avlägsna rop, dämpat vapenskrammel. Två gånger hade de lytt honom. Nu skulle det visa sig om de skulle göra mer än så. Han vände ryggen mot dem och gick genom förrummet åt det håll varifrån stridslarmet hördes. Följ mig, befallde han. Han lyfte eldsvärdet för att påminna dem om vem han var och hoppades att den påminnelsen inte skulle förläna honom ett spjut i ryggen. Han var tvungen att ta den risken. Klippan består. För klippan! En kort stund var hans egna ihåliga fotsteg det enda som hördes i salen med kolonnerna. Men så började de andra följa honom. För klippan, ropade en man och en annan. För klippan och först draken. Andra tog upp stridsropet. För klippan och först draken. Rand ökade farten och ledde sin 23-manna här djupare in i klippan. Var någonstans var Lanfear? Och vilken roll hade hon haft i detta? Han hade inte tid att fundera på det. Längs klippans korridorer låg döda män i pölar av sitt eget blod. En och en, eller flera tillsammans. Försvarare, tjänare, ejlkrigare. Och kvinnor. Adelsdamer i fina linneklänningar och tjänsteflickor i grovt ylle. Alla hade de förgäves sökt fly undan trollockerna. Trollocker dödade alla med samma iver. Myrdrailerna var värre. Hallmännen betraktade död och smärta som ett raffinerat nöje. När de nådde längre in i klippan möttes de av ett fullständigt tumult. Små grupper av trollocker härjade vilt i korridorerna, ibland anförda av en myrdrail, ibland ensamma. De stred mot ejlkrigare och försvarare, slaktade obeväpnade, jagade efter fler människor att döda. Rand förde sin lilla styrka till attack mot varje skuggans yngel som de stötte på, och hans svärd skar med samma lätthet genom segt kött och svart pansar. Endast ejlkrigarna mötte blekmännen utan att blinka, ejlkrigarna och Rand. Han rusade förbi trollockerna för att nå blekmännen. Ibland tog en myrdrail med sig ett eller två dussin trollocker i döden, ibland ännu fler. Några av hans försvarare föll för att aldrig resa sig igen, men styrkan fördubblades nästan av ejlmän som anslöt sig till dem. Grupper av män drogs in i rasande strider som försvann i rop och larm som från en vansinnig smedja. Andra föll in bakom Rand, försvann, ersattes. Tills ingen av dem som var med honom från början fanns kvar. Ibland kämpade han ensam eller sprang genom en korridor som var tom, bortsett från de döda och han själv, följde ljudet av avlägsna strider. Vid ett tillfälle, då han hade två av försvararna med sig, fann han sig i ett kolonnomgärdat galleri med utsikt över en lång sal med flera dörröppningar. Där nere fick han se Moraine och Lärn omringade av trollocker. Eichedén stod med högburet huvud, likt en stridens drottning, och runt omkring henne slukades de djuriska skepnaderna av eldslågor. Men bara för att ersättas av fler bästar som kom rusande genom de olika dörrarna, sex eller åtta åt gången. Lärns svärd tog hand om dem som undgick Moraines eld. Båda väktarens kinder var fläckade av blod, men likväl gled han mellan de olika fäktningsmönstren med samma svala behärskning som om han hade stått och övat framför en spegel. Så var det plötsligt en vargkäftad trollock som högg med ett tyrenskt spjut mot Moraines rygg. Lärn virblade runt som om han hade ögon i nacken och högg av trollockens ena ben vid knät. Trollocken föll med ett vrål, men lyckades ändå måtta en stöt mot Lärn samtidigt som en annan fick in ett klumpigt slag mot väktarens huvud med bredsidan på sin yxa. Lärns knän vek sig. Rand kunde inte göra någonting, för just då blev han och hans båda följeslagare angripna av fem trollocker. Ideltrynen och vildsvinsbetar och vädurshorn. Med blotta kraften i sin anstormning drev de människorna ut ur kolonnaden. Fem trollocker borde ha kunnat döda tre män utan större besvär. Men nu var en av männen, Rand, beväpnad med ett svärd som skar genom deras brynjor som genom skiraste tyg. En av försvararna dog och den andra försvann i jakt efter en sårad trollock. Den enda av de fem som hade överlevt. Rand skyndade tillbaka till kolonnaden och möttes av en tung stank av bränt kött från salen nedanför. Stora förkolnade kroppar låg på golvet, men han såg inte en skymt av vare sig Moraine eller Lärn. På detta sätt fortskred kampen om klippan, eller kampen om Rands liv. Strider blossade upp och drev iväg från platsen där de hade börjat och slutade när ena sidan var utplånad. Det var inte bara människor som kämpade mot trollocker och myrdrailer, utan också människor som stred mot andra människor. Skuggans yngel hade med sig mörkvänner, karar i grova kläder som såg ut att vara desertörer eller slagskämpar från någon krog. De verkade frukta trollockerna lika mycket som tyrenierna. Men när de kunde dräpte de lika ursinningslöst som bestarna. Två gånger såg Rand till och med trollocker som kämpade mot andra trollocker. Han kunde bara anta att deras myrdrail hade förlorat kontrollen över dem och att deras blodtörst hade tagit över handen. Han tänkte inte hindra dem om de nu ville döda varandra. Han var åter ensam på jakt efter strid när han rundade ett hörn och var nära att trava rakt in i tre trollocker, var och en dubbelt så bred som han själv och halvannan gång så lång. En av dem, med en vass böjd örnäbb som stack ut ur ett annars mänskligt anlete, var just i färd med att hacka av armen på en död tyrensk adelsdam. De båda andra tittade hungrigt på och slickade sig om läpparna. Trollocker åt vad som helst, så länge det var kött. Det var svårt att säga vem som blev mest förvånad, dem eller Rand, men han var först att hämta sig. Trollocken med örnäbben stöp omkull med ett djupt snitt genom både brynjan och buken. Med det fäktningsmönster som kallades ödlan i törnesnåret borde Rand ha kunnat döda de båda andra. Men trollocken som han redan hade fällt sprattade fortfarande vilt och lyckades nästan sparka undan ena foten under honom. Han vacklade till och lyckades bara skära en rispa i den enas ringbrynja innan han törnade in i den andra med svärdet före. Den högg i luften med sina vargkäftar men föll över honom och klämde fast både honom och svärdet under sin massiva kroppshydda. Den av trollockerna som fortfarande var på benen höjde sin taggförsedda yxa och gjorde en min som kom så nära ett leende som bara tilläts av dess vildsvinstryne och vassa betar. Rand kämpade för att komma loss, kämpade för att andas. En svärdsklinga, böjd som en lie, klöv trollockens tryne ända ned till halsen. Det var en fjärde trollock som nu drog loss sitt svärd och blottade sina gettänder i en vild grimas. Den klippte med de långa öronen. Sedan pilade den iväg på klövar som klapprade mot stengolvet. Rand drog sig fram under den tunga kroppen, halvt bedövad. En trollock räddade mig. En trollock! Han var helt indränkt i mörkt, trögflytande trollockblod. Han vände blicken nedåt korridoren, åt motsatt håll mot det åt vilket trollocken med getansiktet hade försvunnit, och fick se skenet av blåvita ljusblixtar. Två myrdrailer kom inom synhåll. De kämpade mot varandra med flytande mjuka rörelser och så snabbt att det knappt gick att se vad som hände. Den ena tvingade den andra bakåt, in i en korsande korridor, och det blixtrande ljuset försvann ur synhåll. Jag är galen. Så måste det vara. Jag är galen och allt det här är en vansinnig dröm. Du riskerar att förlora allt när du rusar åstad med det där svärdet. Rand vände sig om och där stod Lanfear. Hon hade åter iklätt sig skepnaden av en ung kvinna, inte äldre än han själv, kanske yngre. Hon lyfte sin vita kjol och klev över den tairenska adelsdamens sargade kropp. I hennes ansikte fanns inte mer sinnesrörelse än om det varit en stock. Du byggde dig en hydda av kvistar, fortsatte hon. När du kunde få ett palats i marmor bara genom att knäppa med fingrarna. Du kunde ha fått deras liv och deras själar. Så mycket nu en troll och själ är värd, utan minsta ansträngning. Och istället lät du dem nästan döda dig. Du måste lära dig mer. Följ med mig. Var det ditt verk? Frågade han uppfordrande. Trollocken som räddade mig. Myrdrailerna. Var det du som gjorde det? Hon betraktade honom en kort stund och skakade beklagande på huvudet. Om jag säger att det var det kommer du att vänta dig att jag ska göra det igen. Och det skulle vara alldeles för farligt. Ingen av de andra är riktigt säker på var jag står. Och det passar mig utmärkt. Du kan inte vänta dig någon öppen hjälp från mig. Vänta mig din hjälp, morrade han. Du vill att jag ska omvända mig till skuggan. Dina lena ord får mig inte att glömma bort vad du är. Han ledde kraften och hon vräktes mot bonaden som hängde på väggen bakom henne tillräckligt hårt för att det skulle få henne att stöna till. Han höll kvar henne där, utfläkt över en vävd jaktscen med fötterna hängande i luften och den snövita klädnaden pressad platt mot väggen. Hur var det han hade gjort när han skar av Egwen och Elaine från urkällan? Han måste komma ihåg det. Plötsligt slungades han tvärs över korridoren, kastades mot väggen mitt emot Lanfear, trycktes fast likt en insekt av någonting som knappt lät honom andas. Lanfear verkade däremot inte ha några bekymmer med att andas. Allting som du kan göra, Luce Tharyn, kan jag också göra, och bättre. Trots att hon var uppklämd mot väggen föreföll hon helt oberörd. Någonstans i närheten hördes stridslarmet närma sig. Men så dog det ut igen när striden försvann åt ett annat håll. Du använder en ynklig bråkdel av vad du förmår och springer bort från det som skulle ge dig kraft att krossa vem som än vänder sig mot dig. Var är Callander, Luce Tharyn? Fortfarande uppe i ditt sovrum, lagt på ett ställ som någon onyttig prydnadssak. Tror du att du är den enda som kan svinga det nu när du har befriat det? Om Shamel är här kommer han att ta det och använda det mot dig. Till och med Mogadane skulle ta det för att hindra dig från att få det. Hon skulle kunna vinna mycket på att sälja det till någon av de manliga utvalda. Rand kämpade mot det som höll fast honom, vad det nu var, men han kunde bara kasta fåfängt med huvudet. Callander i händerna på en av de manliga förlorade. Tanken gjorde honom halvgalen av skräck och vanmakt. Han ledde kraften, försökte bända i det som höll fast honom. Men det var som om det inte fanns någonting där att bända i. Och så plötsligt var det borta. Han snubblade framåt, fortfarande kämpande, innan han insåg att han var fri. Hans egna ansträngningar hade ingenting med saken att göra. Han såg på Lanfear. Hon hängde fortfarande kvar, lika lugn som om hon satt vid en bäck och njöt av den friska luften. Hon försökte invagga honom i säkerhet, försökte få honom vänligare stämd. Han tvekade över vad han skulle göra med flödena som höll fast henne. Om han knöt åt dem och lämnade henne där, kunde hon riva ner halva klippan i sina försök att komma loss. Om inte någon förbipasserande troll och dödade henne i tron att hon var en av klippans adelsdamer. Det borde inte ha bekymrat honom. Inte att en av dem förlorade riskerade att dö. Men tanken på att lämna en kvinna, eller någon alls, hjälplös där det fanns trollocker var motbjudande. Han behövde bara kasta en hastig blick på hennes lugna drag för att överge den tanken. Så länge hon kunde leda kraften skulle ingen i klippan kunna skada henne. Om han kunde hitta Moraine så att hon kunde skära av Lanfear från urkällan. Återigen tog Lanfear beslutet från honom. Hans flöden högs av med en stöt som fick honom att vackla och hon landade med lätta fötter. Han stirrade på henne när hon steg ut på golvet och borstade av sin klänning med stadig hand. Så där kan du inte göra, flämtade han dumt och hon log. Jag behöver inte se ett flöde för att kunna repa upp det. Inte om jag vet vad det är och var det befinner sig. Som du ser har du mycket kvar att lära. Jag tycker om dig som du är nu. Du var alltid så stel och självsäker. Det var alltid lite bättre de gånger då du inte var riktigt säker på fotfästet. Har du glömt kalendern? Han tvekade fortfarande. En av de förlorade stod framför honom och det fanns absolut ingenting han kunde göra. Han vände sig om och sprang för att rädda Callendar. Hennes skratt tycktes följa honom på vägen. Den här gången stannade han inte för att kämpa mot trollocker eller myrdrailer, saktade inte in i sin språngmarsch mot klippans övre regioner om de inte hindrade honom från att komma fram. Om de gjorde det högg han sig en väg genom dem med sitt flammande svärd. Han såg Perrin och Fail, han med yxan i hand, hon med sina knivar. Trollockerna tycktes vara lika ovilliga att möta Perrins gulögda blick som äggen på hans yxa. Rand lämnade dem bakom sig utan att ägna dem mer än en blick. Om en av dem förlorade tog Callendar skulle ingen av dem få se solen gå upp igen. Flämtande sprang han genom förrummet med kolonnerna, hoppade över de döda som fortfarande låg där, försvarare och trollocker, för att nå Callendar. Han bräkte upp båda dörrarna. Svärdet som icke är ett svärd låg på sitt förgyllda, juvelsmyckade ställ och glänste av den nedgående solens strålar, väntade på honom. Nu när han hade det säkert inom synhåll ville han nästan inte röra vid det. En gång hade han använt Callendar så som det var menat att användas, bara en gång. Han visste vad som väntade om han tog det igen, använde det för att dra mer kraft ur urkällan än någon mänsklig varelse skulle kunna göra utan hjälp. Det var nästan omöjligt att släppa det eldröda svärdet. När det försvann var han nära att kalla det tillbaka. Långsamt, tvekande, gick han runt liket av den grå mannen och la sina händer runt Callendars fäste. Det var kallt, som kristall från en mörk grotta, men det kändes inte så slätt att det kunde glida i hans grepp. Någonting fick honom att titta upp. En blekman stod i dörröppningen, tvekande. Dess ögonlösa blick var fäst vid Callendar. Rand tog in Shaidin genom Callendar. Svärdet som icke är ett svärd flammade upp mellan hans händer som om det var själva solen han höll mellan sina händer. Kraften fyllde honom, slog ner i honom som en blixt. Smittan rusade genom honom i en mörk våg. Smält sten pulserade genom hans ådror och han fylldes av en kyla som kunde frysa solen till is. Han måste använda kraften om han inte skulle spricka som en rutten melon. Myrdrailen vände sig om för att fly, men plötsligt föll den svarta rustningen och kläderna till golvet. Kvar blev endast oljiga stoftkorn som dansade i luften. Rand var inte ens medveten om att han hade lett kraften förrän det var över. Han kunde inte beskriva vad det var han hade gjort, inte om så hans liv hade hängt på det. Men ingenting kunde hota hans liv så länge han höll i Callendar. Kraften dunkade i honom som hjärtslag, världens hjärtslag. Med Callendar i sitt grepp kunde han göra vad som helst. Kraften hamrade mot honom, en hammare som kunde krossa ett berg. Med en tunn rännil av kraften sopade han ut de svävande resterna av myrdrailen i förrummet, tillsammans med rustningen och kläderna, och förbrände båda med ett hårfint flöde. Han gick ut för att jaga efter dem som hade kommit för att jaga honom. Några av dem hade kommit så långt som till förrummet. Ännu en blekman och en samling hopkurade trollocker stod framför kolonnerna i bortre änden av salen och stirrade på askan som dalade till golvet. Det enda som återstod av Myrdrailen och alla dess kläder. Vid åsynen av Rand med det flammande Calendar i händerna tjöt trollockerna som djur. Blekmannen stod som fastfrusen. Rand gav dem ingen tid att fly. Medan han gick mot dem med målmedvetna steg glädde han kraften, och från det kala svarta marmorgolvet under dem slog en mur av eld upp, så het att Rand fick kasta upp handen framför ansiktet för att skydda sig. När han nådde fram till dem var lågorna borta. Det enda som fanns kvar var matta ringar på marmorn. Han återvände ner i klippans inre. Varenda trollock han fick syn på mötte döden, omvärvd av lågor, likaså alla blekmän. Han brände dem medan de stred mot eilmän eller tairenska soldater, medan de slaktade tjänare som försökte försvara sig med spjut eller svärd som de ryckt åt sig från de döda. Han brände dem medan de sprang, antingen på jakt efter nya offer eller på flykt undan honom. Han började gå snabbare, och till sist sprang han förbi de sårade som ofta låg på golvet utan att få någon hjälp, förbi de döda. Det räckte inte, han kunde inte springa tillräckligt fort. Även om han dräpte trollocker i mängder fanns det fortfarande andra kvar, och de fortsatte att döda, om så bara för att kunna fly. Plötsligt stannade han tvärt i en korridor omgiven av lik. Han måste göra någonting, någonting mer. Kraften gled genom hans benstomme, likt själva essensen av all hetta och all eld. Någonting mer. Kraften fick hans märg att frysa. Någonting som dödade dem, allihop på en gång. Shaidins smitta sköljde över honom. Ett berg av ruttnande orenlighet som hotade att begrava hans själ. Han höjde Calendar, drack ur urkällan, fyllde sig med kraften tills det kändes som om han måste skrika. Upphäva skrik av frusen eld. Han måste döda allihop. Strax under taket, precis ovanför hans huvud, började luften långsamt att virvla runt i en spiral. En spiral som snurrade allt snabbare, virvlande strimmor av rött och svart och silver. De färgade banden föll in mot virvelns centrum med ett vinande ljud, krympte allt mer, snurrade allt fortare. Svettdropparna pärlade ner för Rands panna och kinder när han tittade upp mot detta skådespel. Han hade ingen aning om vad det var för någonting, visste bara att ett oräkneligt antal av framrusande flöden förband honom med den virvlande massan. Den hade vikt, en tyngd som blev allt större ju mer saken ovanför honom föll ihop mot sin egen mittpunkt. Calendars sken blev starkare och starkare, för starkt att se på. Han slöt ögonen, men ljuset tycktes bränna rakt genom ögonlocken. Kraften forsade genom honom, en rasande störtflod som hotade att skölja med sig hans innersta väsen in i den virvlande massan. Han måste släppa taget. Han måste. Han tvingade upp ögonlocken. Och det var som för att se världens alla åskstormar sammantryckta till ett trollockshuvuds storlek. Han måste. 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 Nu. Tanken flöt likt ett kacklande skratt i utkanten av hans medvetande. Han skar av flödena som rusade ut ur honom. Lämnade saken ovanför att fortsätta sin virvlande rörelse, sitt vinande som av en borr i en benpipa. Nu. Och blixtarna kom, sköt ut längs taket åt höger och vänster, likt strömmar av silver. En Myrdrail steg fram ur en korsande korridor, och innan den han ta ännu ett steg lösgjorde sig ett halvdussin lysande uddar ur silverflödet och splittrade den i småbitar. De andra strömmarna rusade vidare, delade sig och spred sig i alla anslutande korridorer. För varje sekund förbyttes de i allt fler explosioner längs vägen. Rand visste överhuvudtaget inte vad det var som han hade skapat eller hur det fungerade. Han kunde bara stå där och skälva av kraften som fyllde honom och pockade på att få användas. användas även om det blev hans död. Han kunde känna hur trollockerna och myrdrailerna dog, kunde känna blixtarna slå ner och utplåna sina mål. Han kunde döda dem överallt, överallt i hela världen. Han visste det. Med Callender kunde han göra vad som helst, och han visste att han skulle dö om han försökte. Blixtarna slocknade, dog bort tillsammans med det sista av de skuggans yngel som hade invaderat borgen, och den virvlande massan imploderade med en hög smäll av luft som rusade in för att fylla tomrummet. Men Callender sken fortfarande med solens hela ljus. Kraften fick honom att skaka i hela kroppen. Moraine var där, ett dussin steg bort. Hon stirrade på honom. Hennes klänning var prydligt ordnad. Varje veck av det blå sidentyget låg som det skulle, men håret var i oordning. Hon såg trött ut och oerhört förvånad. Hur? Du har gjort någonting jag inte trodde var möjligt. Lan kom gående i rask takt längs korridoren med svärdet i sin hand. Hans ansikte var blodigt, rocken sönderriven. Utan att ta blicken från Rand kastade Moraine ut handen och fick väktaren att stanna bakom henne. En lång bit från Rand, som om det var farligt att närma sig honom, till och med för Lan. Är allt som det ska, Rand? Rand vände blicken från henne och den föll på liket av en mörkhårig flicka, inte mycket mer än ett barn. Hon hade fallit på rygg och stirrade upp i taket med matta, uppspärrade ögon. Bröstet på klänningen var nästan svart av torkat blod. Rand böjde sig ner för att sorgset stryka en hårtest ur hennes ansikte. Ljus, hon är bara ett barn. Det var för sent. Varför gjorde jag det inte tidigare? Ett barn. Jag ska se till att någon tar hand om henne, Rand, sa Moraine mjukt. Du kan inte hjälpa henne nu. Hans hand skakade så att han knappt kunde behålla greppet om Callenders fäste. Med detta kan jag göra vad som helst. Hans röst var sträv och hård. Vad som helst. Rand, sa Moraine enträget. Han lyssnade inte på henne. Kraften fanns i honom. Callender flammade och han var kraften. Han ledde den, styrde dess flöden in i barnets kropp. Sökte, lirkade, famlade. Hon spratt till och kom på fötter, men med onaturligt stela och ryckiga rörelser. Rand, du kan inte göra detta. Inte detta. Andas. Hon måste andas. Flickans bröst rörde sig. Hjärtat måste slå. Blod, redan tjockt och mörkt, dröp fram ur såret i hennes bröst. Lev, lev, bränne dig. Jag ville inte komma för sent. Hon stirrade på honom med matta ögon, livlösa. Tårar trillade ner för hans kinder. Hon måste leva. Hela henne, Moraine. Jag vet inte hur man gör. Hela henne. Döden kan inte helas, Rand. Du är inte skaparen. Rand stirrade in i de döda ögonen, drog långsamt tillbaka flödena. Kroppen föll stelt i golvet. Kroppen, liket. Han kastade huvudet tillbaka och tjöt, lika vilt som någon trollock. Sammanflätade eldslågor fräste mot taket och väggarna när han gav utlopp för sin smärta och vanmakt. Han sjönk ihop och släppte Sidin, sköt undan den. Det var som att skjuta bort ett klippblock, som att skjuta bort livet självt. Tillsammans med kraften rann styrkan ur honom. Däremot stannade smittan kvar, ett mörker som tryckte ner honom likt en tung börda. Han fick sätta Callenders spets mot golvet för att kunna stå upprätt. De andra. Det var svårt att tala. Halsen sved och värkte. Elaine, Perrin, de andra. Var jag för sent ute för dem också? Du var inte för sent ute, sa Moraine med fast röst. Men hon hade inte kommit närmare. och Lan såg ut att vara redo att ställa sig mellan henne och Rand på ett ögonblicks varsel. Du får inte. Lever de, röt Rand. Det gör de, försäkrade hon honom. Han nickade, trött men lättad. Han försökte att inte titta på den döda flickan. 3 dagars väntan, så att han skulle kunna stjäla sig några kyssar. Om han hade gjort sitt drag för 3 dagar sedan. Men han hade lärt sig saker under dessa 3 dagar. Saker som han kanske skulle kunna använda om han bara lyckades passa ihop bitarna. Om. Det var åtminstone inte för sent för hans vänner. Inte för sent för dem. Hur kom trollockerna in? Jag kan inte tro att de klättrade på muren som ejlkrigarna, inte medan solen fortfarande var uppe. Är den fortfarande uppe? Han skakade på huvudet för att skingra något av diset i sitt medvetande. Det kvittar. Trollockerna, hur kom de in? Det var Län som svarade. 8 stora spannmålspråmar la till vid klippans kaj sent i eftermiddags. Uppenbarligen var det ingen som frågade sig varför pråmarna fullastade med säd skulle komma ner för floden. Hans röst var full av förakt. Eller varför de skulle lägga till vid klippan. Eller varför besättningen lät lastluckorna stå stängda tills strax före solnedgången. Dessutom anlände en karavan med handelsvagnar för ungefär 2 timmar sedan nu. 30 stycken. Som påstods innehålla saker tillhörande någon furste på väg tillbaka till klippan från sitt gods på landet. När de avtäcktes visade sig också de vara fulla av halvmän och trollocker. Om de kom in någon annan väg också känner jag inte till det än. Rand nickade igen och ansträngningen fick hans knän att vika sig. Plötsligt var Lärn vid hans sida, drog Rands arm över sin skuldra för att kunna hålla honom på fötter. Moraine tog hans ansikte mellan händerna. En rysning for genom honom. Inte det fullständiga helandets isande stöt, utan bara en ilning som jagade bort mattheten där den drog fram. Det mesta av mattheten. Ett frö av trötthet fanns kvar, som om han hade varit ute och hackat i tobaksfältet hela dagen. Han behövde inte längre något stöd och drog sig undan från Lärn. Väktaren betraktade honom uppmärksamt för att se om han verkligen kunde stå på egna ben. Eller kanske för att han inte var säker på hur farlig Rand var. Hur stor kontroll han hade över sig själv. Jag lämnade lite trötthet kvar, sa Moraine. Du behöver sova i natt. Sova. Det fanns för mycket att göra för att han skulle kunna sova. Men han nickade igen. Han ville inte att hon skulle bevaka honom. Vad han sa var dock. Lärnfer var här. Detta var inte hennes verk. Det sa hon och jag tror henne. Du verkar inte förvånad, Moraine. Skulle hon bli förvånad om han berättade om Lärnfers erbjudande? Skulle någonting förvåna henne? Lärnfer var här och jag talade med henne. Hon försökte inte döda mig. Och jag försökte inte döda henne. Och du är inte förvånad. Jag betvivlar att du skulle kunna döda henne. Ännu. Hon sneglade på Callander. Bara en hastig rörelse med de mörka ögonen. Inte utan hjälp. Och jag betvivlar att hon kommer att försöka döda dig. Ännu. Vi vet inte mycket om någon av de förlorade. Allra minst om Lanfear. Men vi vet att hon älskade Luce Tharwin Telamon. Det vore sannligen en överdrift att påstå att du går säker för henne. Det finns många sätt för henne att skada dig utan att ta ditt liv. Men jag tror inte att hon kommer att försöka döda dig så länge hon tror att hon kan vinna tillbaka Luce Tharwin. Lanfear ville ha honom, nattens dotter. En gestalt som mödrar skrämde sina barn med. Mödrar som själva bara trodde på henne till hälften. Hon skrämde sannerligen honom. Det var nästan så att han skrattade åt allt sammans. Han hade alltid känt sig skyldig så fort han tittade på någon annan kvinna än Egwene. Och nu ville Egwene inte ha honom. Men tronens dotter av Andor ville åtminstone kyssa honom, och en av de förlorade påstod att hon älskade honom. Det var nästan så att han kunde skratta åt det, men bara nästan. Lanfear verkade vara svartsjuk på Elaine. Den där ljushåriga jäntungen hade hon kallat henne. Vansinne. Bara vansinne. Imorgon. Han började gå från dem. Imorgon, sa Moraine. Imorgon ska jag berätta vad jag tänker göra. En del av det skulle han berätta. Tanken på hur Moraine skulle se ut om han berättade alltsammans fick honom att vilja skratta. Om han nu själv skulle veta allt då. Utan att veta om det hade Lanfear gett honom en av de sista bitarna som behövdes. Han måste ta ännu ett steg, redan i natt. Handen som höll Callander vid hans sida darrade. Med Callander kunde han göra vad som helst. Jag är inte vansinnig än. Inte så vansinnig. Imorgon. Må ljuset skänka oss alla en god natt. Imorgon skulle han släppa loss blixtar av ett annat slag. En blixt som kanske skulle kunna rädda honom eller döda honom. Än var han inte vansinnig.